Kan det vara 309 kanske?
Jävlar, alltså jäklar vad länge ni håller på. Alltså, det är verkligen respekt ändå.
Jo, men det är 309. Det stämmer ju för fan.
Har du varit med på alla avsnitt eller?
Nej, inte alla, men jag har varit med i de flesta.
Jävlar, inte illa pinket. Nice.
Oh. Detta är alltså tredje gången gilt avsnitt 309. Och jag pratar med Jonathan Hedtjärn idag.
Hallå, hallå.
Hej.
Eller konnichiwa. Kan man också säga.
Ja, du är Japan-korrespondent, kan man väl säga. Du är bosatt i Setagaya i Tokyo.
Det stämmer, det stämmer. Korrespondent, precis, idag är det. Vanligtvis så har jag inget korresponderande yrke, men absolut, idag får jag vara det.
Nice. Och du är översättare till yrket.
Det stämmer. Översätter framförallt spel, faktiskt. Så det passar nu för den här podden.
Och det är då mellan japanska och engelska?
Nej, det är det som väldigt många missuppfattar. Det är, alltså, det är inte alls konstigt att det är så, utan det är faktiskt framförallt från engelska till svenska. Men
right.
Jag tror att de flesta som översätter till sitt liksom, modersmål, alltså de flesta jag känner till, sen finns det säkert de som, alltså, som inte gör det, men så att det är framförallt från engelska, men det är japanska förekommer ändå, men det är liksom industrin, alltså branschen ser ut så att det är framförallt från engelska till svenska som det finns intresse för, så att säga.
Så. Mm. Hur hamnade du i översättningsbranschen?
Yes, alltså det var liksom, jag har ju såklart tänkt på det här liksom, att fan vad kul det skulle vara och översätta spel, alltså när jag sett spel och så har jag såklart tänkt på det, men det var ingenting jag liksom tänkte aktivt att jag kommer bli, eller jag vill bli spelöversättare, utan det var att jag tog examen från, jag pluggade på distans filosofi, tog en kandidatexamen i det från Japan, fast då det var alltså från universitet som jag var på universitet och pluggade, och när jag tog den examen helt enkelt så var det mer att så här, jag måste ha någonting att göra liksom. Jag kan inte låta min fru betala hela hyran liksom. så att fundera på, alltså, som de flesta säkert känner till så japansk arbetskultur är ganska strikt och kanske inte jätte, har inte jättebra rykte. Jag tänkte så här, shit, kommer jag hinna liksom, alltså inte hinna, kommer jag verkligen kunna vara up to par liksom med det. Kommer bli för stressigt. Så jag hängde ut lite krokar och så fanns det en norrman faktiskt som jag blev introducerad till via en kompis. Så han översätter, det är ganska coolt, han har jobbat som spelöversättare länge och översätter faktiskt Haruki Murakami-romaner också från norska, från japanska till norska. Och han, vet du det, jag frågade honom helt enkelt om han hade något tips liksom på om man kunde få något så här litterärt översättningsyrke, alltså översättningsjobb, och han sa att absolut, men jag skulle nog rekommendera spelöversättning därför att det är liksom, det finns mer att göra, det finns mer jobb liksom. Och de liknar varandra, men spelöversättning kan vara liksom lite lättare på något sätt och så. Och så rekommenderade han mig till en svensk översättningsbyrå. Och sen så sökte jag dit och på den vägen ner, så jag jobbar för den byrån nu.
Jag poddade tillsammans med min kompis Micke för ett par veckor sedan, avsnitt 303 av den här podcasten. Han är också översättare, men inte då bosatt i Japan utan här i Stockholm. Och jag har ju aldrig översatt spel själv, men av liksom det han har berättat att döma så verkar det vara ett ganska fritt yrke, och på så sätt kanske det ändå är lite besläktat med skribentyrket, och kanske framförallt frilansskribentyrket, och att man väljer sina egna tider och det är resultatet som spelar någon roll, inte egentligen hur eller när man får det gjort. Går det att applicera även på din roll i Japan?
Ja, alltså jag jobbar ju för ett företag liksom, så att jag kör på ett sätt som en frilansare. Alltså för det första så ligger ju det här översättningsbyrån ligger i Sverige, så att jag jobbar även på distans. Så att jag jobbar, ska man säga, ja, vad blir det? Liksom, jag jobbar vanliga tider här i Japan, men det blir väldigt tidigt i Sverige. Men det som, jag kör liksom 8 timmar per dag, men man kan tänka som att det är som lite finansliknande också. Liksom. Så att det är svårt att förklara. Det är liksom, det ligger mycket i det Micke säger, och jag håller med om att den jämförelsen är bra. Men i mitt fall bara, så som det ser ut på min byrå och så som jag jobbar här, så är det liksom att jag sitter 8 timmar. Men det är ju också lite av ett, vad ska man säga, att det är jag som bestämmer det till en viss grad också, absolut.
Det är ändå lite kul att du är bosatt i Japan, mitt i smeten i Tokyo, men du jobbar då med översättningar till svenska för ett svenskt företag. På så sätt så är ju hela Japan-biten nästan bara som en bakgrundsfond till det hela.
Ja, faktiskt. Ja.
Hur hamnade du i Japan egentligen?
Bra fråga. Exakt. Alltså, man kan ju verkligen ställa sig frågan liksom, som du säger, varför är Japan överhuvudtaget om jag kan inte vara i Sverige? Nej, men för mig, alltså, jag tror att det är samma anledning som du gillar Japan egentligen, eller som jag har läst Superplay och Level och så vidare, antar att du gör.
Jo.
Precis, och väldigt många andra. Så att jag tror bara att i mitt fall så har den passionen då varit väldigt stark. Och det är svårt det där, för att jag får ofta den här frågan liksom, varför jag flyttade till Japan. Och, det är en svår fråga att svara på. Det är lite som att svara på, du vet, någon frågar liksom, varför är du kär i din partner eller sånt där. Alltså, varför älskar du din partner? Det är såna här frågor som man inte riktigt vet själv, utan för mig var det liksom att i slutet på gymnasiet så ville jag åka utomlands och fundera på att åka till USA först, men sen så var jag på så här Sakomässa, alltså där man får information om saker att göra efter gymnasiet, och såg en broschyr där det stod liksom, vill åka till Japan och plugga japanska, och jag liksom hade det i bakhuvudet, men jag tänkte att det känns orealistiskt. Men sen så var det någonting som låg och gnagde, och det var liksom en sån här djup jäkla passion bara som sa till mig att nej, liksom, du måste dra till Japan, det är liksom det nu eller aldrig på något sätt. Sen kollade jag upp en språkresebyrå som heter Blueberry, och det stod att så här, man kan plugga japanska i 2 år i Tokyo på CSN-lån då. Och sen så jag vet inte, alltså, om jag ska vara ärlig så vet inte jag vad som fick mig då, där när jag var 19 år, att ta det beslutet. Det är upp till liksom, universum att svara på den frågan. Men jag kände bara, jag måste dra dit. Och sen så på den vägen ner, och sen så har jag träffat en fantastisk kvinna här som är tillsammans med, och vi är gifta och nu väntar vi barn och så. Så att det är liksom...
Mm.
Jag har pluggat... Ja, tack så mycket. Jag har pluggat japanska... Och sen så har jag gjort lite frilansjobb, så var jag tillbaka till Sverige ett tag och så. Och sen pluggade jag filosofi igen då. Så att, men kärleken till Japan och liksom inte vilja vara kvar här, och har aldrig, den har aldrig sinat liksom. Jag måste bara vara här, det är svårt att förklara, även om jag jobbar med framförallt med översättning till svenska. Så.
Till viss del så kan jag relatera till det du säger här. För jag är också väldigt förtjust i Japan, och det... I grund och botten så handlar det väl om att man, när man var yngre, eller redan när man var yngre ska jag säga, gillade tv-spel och anime och yes. Och så började någon slags fascination för Japan. Och jag har själv varit i Japan ett par gånger, och jag tycker att det är det tveklöst bästa resemålet jag kan tänka mig. Men det måste ju ändå finnas en ganska stor skillnad mellan att besöka Japan som turist och att bo där permanent.
Ja, alltså, det är en intressant fråga. När du ställer en fråga, vad tänker du själv att skulle vara stor skillnad? Liksom?
Jag, från min synvinkel då, som bara tillfällig besökare i Japan då och då, så framstår Japan som Jag känner nästan att det är som att besöka ett nöjesfält när jag är i Japan. Det är liksom, det är trevliga människor överallt. Det är liksom ljus och ljud och det är rent och fräscht och det är liksom små roliga detaljer överallt. Det finns någon slags här lekfull barnslighet i det nästan. Och det är just lite så här nästan tivoli känsla över det. Men det kan man ju inte, ett sånt tillstånd kan man ju inte vara i året runt, tänker jag. Det måste ju gå över efter ett tag när ja, liksom den grå vardagen kommer in i bilden.
Ja, precis. Alltså, det rullar med, jag tror att det är en intressant grej att säga det, för jag tror att en av anledningarna till varför jag fortfarande är här är för att jag är en så pass liksom, jag kan, ska man säga, gå in i det modet ganska ofta faktiskt. Och liksom, min fru säger det hela tiden att liksom, jag är så otroligt så energisk och så, och jag tror att det är faktiskt en av anledningarna att jag har kvar den här liksom, passionen från när jag kom till Japan första gången, att jag liksom har väldigt lätt att se den liksom bara varje dag så här. Och, så att självklart så blir det ju som i alla länder, tror jag, alltså att när man bor där och upplever den grå vardagen så är det klart att man, alltså när man ska gå till en så här hälsoundersökning eller man ska liksom fylla in en formulär, så är det såklart att man känner att så här, ja, jag hade kunnat vara var som helst, liksom, spelar inte så stor roll. Men det är någonting, alltså jag läste ju Superplay som du skrev för och Level och så, och spelade Jet Set Radio och sådana spel jättemycket, och det har haft en jättestor påverkan på mig. Och när jag kom till Shibuya första gången och så hade jag verkligen, ja fan vad coolt, det här är liksom Shibuya som man har sett i Jet Set Radio och The World Ends With You. Och på något sätt så har jag har ändå kvar den känslan varje gång jag går till Shibuya. Det låter jättekonstigt och låter helt osannolikt nu efter 10 år typ. Men det är verkligen så. Alltså, det kanske är orealistiskt och kanske en romantiserad över en bild, men ska man säga, visst att jag ser för ett annat perspektiv, men jag hade nog inte varit här idag om jag inte hade haft den här, vet, att jag hade tänkt när jag åker till Jokska liksom, söder om Tokyo, att jag hade tänkt så här, fan, det här är ändå stället där Shenmue utspelar sig liksom. Jag tror att du känner igen det, eller väldigt många spel älskar känner igen sig liksom, i det. Där finns kvar passionen liksom.
Ja. Hur funkar det att bo i Tokyo då? Alltså under den här coronakrisen. För liksom å ena sidan så är det ju världens största stad, men å andra sidan så finns det någon, det finns ju något slags inbyggt hänsynstagande i det japanska samhället som inte finns i till exempel Sverige. Så folk är lite mer hövliga och faktiskt tänker på varandra runt omkring. Hur har det funkat de senaste 9 månaderna?
Ja, precis. Alltså, liksom, det, för att inte gå in för mycket på politik och liksom tråkiga siffror och så bara liksom för att beskriva atmosfären och sådär, så kan man ju säga att jag upplever som att ska man säga, väldigt tudelat. Alltså att å ena sidan så upplever jag att såklart när coronan slog till och liksom, det var ju, alltså det blev ju ett problem här lite tidigare än i Sverige, då var det ju verkligen liksom att mer panik och toalettpappret tog slut överallt och så vidare. Det var liksom tomma hyllor på vissa ställen och så. Och sen så var butiken och så här ganska snabba med att liksom fylla på hyllorna igen och så. Och sen får man väl säga typ mellan kanske så här maj, från maj till nu till årsskiftet ungefär, så har det liksom känts som en väldigt intressant blandning, att på ena sidan så finns det så här handsprit överallt. Det finns, alltså, jag skojar inte, alltså, varenda person man ser ute på stan. Vi bor ju lite i en ska man säga, väldigt nära förort till Tokyo. Och här ser man ju liksom, alltså, folk har, alla har mask. Alltså verkligen, varenda person. Det är liksom, man sticker ut om man inte har det. Utomhus dessutom också. Och så att det finns ju definitivt den hänsynen som man kan tänka sig, shit, att folk liksom har den disciplinen. Men jag upplever till exempel inte att folk tar jättemycket hänsyn till att ta avstånd från varandra i butiker och så. Utan jag tror att det är liksom, det är lätt att generalisera, men jag känner att vissa aspekter av coronapaniken har slagit hårdare än andra. Så att i de aspekterna där folk verkligen tänker att det här är viktigt att vara försiktig med. Där är folk väldigt försiktiga. Och sen så kan jag uppleva att det kanske inte har liksom slagit igenom lika hårt att man ska vara 2 meter från varandra. Så därför så bryr sig inte folk lika mycket om det. Det är ungefär den känslan också.
Mm. Yes. Ja, det är sant. Det är som sagt återigen bara observation för mig som tillfällig besökare i Japan. Men jag tycker ju att Japan är ett mycket hövligare land än Sverige, för att folk faktiskt köar på ordentligt vis och liksom står korrekt i rulltrappan och allt vad det nu är. Men just att hålla avstånd har väl i och för sig aldrig ingått i den hövligheten. Bara för att man köar så behöver det inte betyda att man köar på avstånd, utan det kan vara fortfarande vara ganska hopträngda köer.
Ja, men exakt. Och jag tänker alltså, det är ju, jag tror jag läste så här långt innan jag kom till Japan någonting med liksom hur folk upplever avstånd, att i typ Japan så är avstånd mycket, mycket, alltså man tänker att normal avstånd är mycket kortare än vad det är i Sverige och så vidare. Så att, och det stämmer ju verkligen. Och det här med hövligheten, jag tycker det är så jävla intressant det där, för att jag har tänkt på det ofta också. Alltså, för att återkomma till det som den här grå vardagen, att man ser en annan sida, så där ser jag väl en annan sida när jag bor här länge liksom. Alltså jag har bott här länge och vad ska man säga? Alltså det låter ju som negativt. Det är inte så jag menar, utan jag bara menar att alla är människor. Så att man märker att det finns vissa områden där hövligheten skiner igenom mer än inte. Alltså förstår du, där liksom den sociala pressen och kulturella pressen är starkare. Och, men jag tycker, alltså jag håller helt med om att jag tycker att det, alltså om man går in i butiker, alltså jag tänker framförallt innan corona liksom och sådär liksom, att det är ju fantastisk service var man än går, och jag tycker att det, alltså, det finns inget att klaga på. Det är liksom, allt funkar ju som ett snäck liksom. Det är så, vad ska man säga liksom?
Ja, nej, det är ett på många sätt och vis perfekt land.
Ja, precis, exakt, verkligen. Alltså för mig är det ju perfekt. Jag har ändå hört, vill jag bara säga, att jag har ändå hört många som tycker att det känns för stelt och för liksom uppstyrt och robotaktigt och så. Så att jag tror faktiskt att det har att göra med vem man är som person väldigt mycket. Men de flesta jag känner är verkligen väldigt positivt inställda och blir väldigt överraskade när de kommer till Japan och känner att de kommer hit igen. Så att det är väldigt kul att den bilden är den som verkar liksom, har liksom varit den som folk tar till sig mest. Det är riktigt kul, för att det tycker jag folk som jobbar hårt här förtjänar liksom, jobbar hårt med bra service och så, förtjänar liksom.
Ja. Jag har lite spelfrågor till dig i vanlig ordning. Jag funderar på om de på något sätt går att twista till för att japanificera eller någonting. Men jag vet inte om detta är möjligt eller inte. Vi kan testa i alla fall. Vilket är ditt första spelminne, och har det någonting med Japan att göra?
Ja, det har det. Mitt första spelminne är Super Mario 1 till NES faktiskt. Det är
ett japanskt spel.
Kanske inte så här jättestor, ska man säga. Det är ganska stor chans att det skulle vara ett japanskt spel, tänker jag. I början av 90-talet, jag är född 89. Så jag var 4 år när jag spelade det första gången. Och alltså, som andra i podden har sagt, så är det svårt att placera minnen, för jag kommer även ihåg att jag spelade Sonic 1 till vad jag tror är då Master System, och det kan ha varit tidigare, men, och det är även det ett japanskt spel, så det funkar ju också, men jag känner att Super Mario 1 passar perfekt i det här liksom. Ja, det passar perfekt som ett första spel att ha i minnet på något sätt. Så att,
Vilket är ditt bästa spel, menar du? Är det japanskt?
Ja, ja, det är det, absolut. Det är att jag satt med 2 vänner och spelade Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, 2008. Det måste ha varit samma år som det släpptes, va? Visst är det?
Ja, det låter rimligt.
Ja, och vi satt i en av vännens liksom vardagsrum och spelade det, och ja, jag vill inte avslöja för mycket för någon som inte har spelat det, det är ett gammalt spel, men det finns ett ställe, det finns ju fler ställen som är väldigt överraskande. Det finns ett ställe i slutet som är så verkligen bara sjukt överraskande. Och jag kommer ihåg att vi liksom skrek bara rakt ut åt det. Åt liksom Hideo Kojimas briljans. Vi hade spelat liksom de andra spelen flera gånger. Och ja, men det ligger mig så varmt om hjärtat just för att det är liksom den här kärleken till, till ett spel och till Hideo Kojima som berättar liksom att hur man kan liksom förmedla så mycket känslor och kärlek liksom via en spelberättelse. Även om han är väldigt utflippad så gillar jag det. Det, finns, det är väldigt likt Christopher Nolan, liksom, sån här bombastiska filmskapare. Liksom. Det finns den här liksom, viljan att alltid pusha. Liksom.
Mm. Man är ju väldigt glad att han existerar i spelvärlden. Sen kanske jag inte alltid håller med honom om de valen han gör i sina spel. Men det vore en tråkigare spelvärld om han inte existerar.
Ja, nej, men exakt. Jag tänker samma sak. Precis som du säger. Alltså, jag gillar ju faktiskt väldigt mycket av det. Jag har faktiskt spelat Death Stranding. Men jag, för att återgå till det japanska temat, så är det intressant. För att där känns det verkligen som en person som vill pusha berättandet och liksom hur hans spel framstår. Det känns som att han vill få dem att framstå som västerländska, för en känsla när jag ser dem. Liksom att, liksom, de utspelar sig nästan uteslutande i USA och andra västerländska länder. Kanske inte alla, alltså såklart, alltså det mäter vi som tre och sådär i undantag. Så. Men jag tänker att det finns något väldigt så här, japanskt i hur han berättar liksom ändå. Och jag tycker att den liksom, mellantinget mellan att han liksom, på något sätt i mina ögon försöker ha väldigt mycket inspiration från västerländsk film och så, landat på det här väldigt japanska, vad ska man säga, det här lite anime-berättandet. Att det är väldigt mycket som händer och väldigt många överraskningar hela tiden. Tycker jag är väldigt... Det är en väldigt intressant mix liksom, i hans spel.
Japansk dramaturgi är ju lite speciell.
Ja.
Det är någonting som skiljer den från västerländsk dramaturgi.
Ja, jag tänker typ såhär Death Stranding till din, såhär, Death Note. Alltså såhär, ett bra exempel för mig. Att det är liksom, ja, det är liksom en annan takt i berättelsen på något sätt.
Ja. Liksom, för mig bara som lekman och inte alls någon direkt expert på ämnet, så framstår ju japanska berättelser ofta som, vad ska man säga, lite mer direkta är väl det fina sättet att säga det. Mm. Lite mer plumpa är väl det mindre smickrande sättet att säga det. Det finns någon slags övertydlighet i det, som ofta blandas upp då med, ja, men, rent kulturella saker som antingen går en förbi eller som framstår som lite liksom spännande och exotiska i och med att de inte ingår i vår västerländska vardag. Och det blir en liten intressant soppa av det hela.
Exakt, och jag tror att jag tänker på det jättemycket. För att i Japan till exempel, ironi, jag vet inte om du känner till det, men ironi är ju i princip icke-existerande i Japan. Eller, alltså, det är klart att det finns ironi, men liksom jag och många, eller jag är inte jätteironisk av mig, men många svenska vänner har jag sett, och även när jag var yngre så drog det många ironiska skämt liksom, så det är väldigt sällan de landar, och jag, det är klart att det kan vara jag så dålig på att dra skämt liksom, men jag tror att det mer handlar om att det, som precis som du säger, så är det väldigt viktigt i Japan, i medier och på tv och bara när man kommunicerar, att vara väldigt direkt, att liksom inte säger man A så menar man A liksom. Och det kanske låter lite liksom motsägelsefullt, eftersom det finns väldigt mycket så här, man kanske har bilden av att Japan, att folk inte säger sin åsikt och så vidare, men det handlar mer om att man kanske inte säger sin åsikt och så, men när det kommer till skämt och ironi och berättelser, så som du säger, så får jag känslan att det är mycket mer direkt, och att det är liksom, man, jag läser så här mycket internet-manga-serier så, alltså, som folk laddar upp, och där kan det vara att folk skriver liksom. Man ser uppenbarligen att det är en person som är stressad över att han ska bli pappa eller sådär. Och så ser man liksom, han är stressad över att han ska bli pappa, så är det en pil mot på honom liksom. Alltså det är väldigt så här, förklarat, och det kan jag känna igen mycket i anime och så också. Men det, när det funkar bra, så funkar det fantastiskt liksom.
Ja. Vilket var det första spelet du köpte i Japan?
Den frågan var jag inte beredd på.
nu går jag full out på det japanska temat.
Precis. Jävlar, det var en bra fråga. Helvete, ska jag säga.
För att köpa dig lite tid så kan jag bara snabbt dra hur det var för min del. Första gången jag var i Japan, då gick jag ju fullständigt bananas i Akihabara och i Denden Town i Osaka och sådär. Och bara så här köpte på mig hur många spelsoundtracks som helst, plushies och figurer och allting. Och det blev nästan konsumtion för konsumtionens skull. Vilket jag inte gör längre. Men det var en av de första grejerna, en så här Zone of the Enders Zone of the Enders 2 Collector's Edition tror jag att det var. En stor guldfärgad.
Bra att du tog upp det, och det låter ju fantastiskt. Det finns ju verkligen, alltså det finns ju hur många sådana butiker, framförallt i Akihabara och sådär, som helst. Och faktiskt, när jag säger det, din kära kollega, eller min kära vän också, Daniel Eyre, eller Daniel Air, han var ju här precis när jag hade flyttat till Japan och hälsade på, bodde i min superlilla lägenhet, och vi var runt i Akihabara. Och jag är själv ingen samlare faktiskt alls, eller jag gillar alltså spel så, men jag är liksom ingen sån som brukar gå runt och rota i spelbutiker, alltså efter liksom gamla, ska man säga, godingar och så. Jag var med honom och jag kommer ihåg att jag fick en sån här uppenbarelse när jag var med honom, att jäkla vad mycket som finns ändå i Japan. Att han, jag kommer ihåg att han berättade att han liksom var tvungen att liksom lägga ner mycket mer pengar än vad han trodde från början, och han köpte på sig hur mycket som helst. Jag kommer inte ihåg exakt vad han köpte, men det var mycket i alla fall.
Men det blir ju nästan en just kulturchock där, att man är inte van vid att spel presenteras i sånt här överflöd, så då vill man bara så här frossa i det första gången man besöker typ Super Potato eller vad det är.
Exakt, och den känslan har jag också känt, alltså även om jag själv inte köper så mycket, så just det att man ser till exempel en radda med liksom Dreamcast-spel, man ser Dreamcast-konsoler utställda i perfekt skick och diverse konsoler, man ser liksom att man kan köpa spel som man tänker bara skulle vara alltså finnas på auktion i Sverige för jättedyra pengar, att man ser dem liksom framför ögonen på sig. Den känslan blir alltid lika överväldigad av när jag är på Super Potato och sådana butiker. Men nu när du säger, jag kom på att istället för att säga mitt första spel, men kan jag i alla fall säga det första spelet jag köpte, ska jag säga mitt första minne av ett spel jag köpte. Alltså, jag tror inte att det är det första spel jag köpte, men jag minns att jag gick och köpte Final Fantasy 13 på vad som kallas, det blir så sjukt att säga det på engelska, Hard Off. Hard Off, finns det en, jag vet inte om du känner till den butikskedjan.
Det finns en, är det den de hänger ihop med Book Off, va?
Det stämmer, det är samma kedja, precis.
Och Hard, vilket också är ett bra namn.
Det är ett fantastiskt namn. Och Off är ju liksom, alltså som i 50% off, det blir rabatt. Så att, och i Hard, alltså man måste förstå att Hardware på japanska heter Hado, alltså Hard. Så att det blir liksom Hardware discount är väl det man vill säga. Liksom. Och där köpte jag faktiskt 13 gånger, men jag minns att det kostade typ 80 kronor. Och det var rätt kort efter att det släppts, liksom 1000 yen. Och varför jag minns det så väl var för att jag startade upp det då. Det här var liksom 10 år sedan typ. Och minns att jag tyckte att jag var väldigt bra på japanska liksom, och hade pluggat det i typ 2 år. Och sen så när jag startade det så minns jag att jag så här, bara möttes av en vägg av liksom kanjis, alltså de här kinesiska skrivtecknena. Och det är ju väldigt mycket så här backstory man kan läsa sig till i det spelet. Så, alltså, det är lite så här, nästan Star Wars liknande. Jag har inte spelat det så jättemycket, men visst är det lite så här Star Wars liknande nästan.
Jo, men ja, jo, det är ju en salig blandning av fantasy och sci-fi, kan man väl säga.
Precis, jag tänker att det är mycket så här liksom lore och bakgrundshistoria man kan läsa sig till om olika planeter, så det var den känslan jag fick. Sen kanske jag kanske inte tolkade japanskan rätt, men jag kommer att jag efter att spelat det tänkte så här, jag kommer nog inte orka spela igen så många japanska spel, tänkte jag. Därför att det, alltså, man måste förstå att det språk som används i japanska spel och dessutom anime är inte det språket folk pratar oftast, utan det är liksom ett annan typ av japanska kan man säga. Det är svårt att förklara. Och dessutom används ju massa ord. Alltså, ska man säga så här, vad ska man säga, beam rifle eller liksom såna där grejer. Så här, specifika ord. Och när man möts som en vägg av sådana liksom, och inte ens kommer vidare i spelet, då blir man rätt så här snoppen. Men nu, jag känner mig mycket bättre nu såklart. Men då kommer jag ihåg att jag tänkte så här: shit, jag hade verkligen sett fram emot att spela japanska spel och jag kan inte ett skit liksom.
Har du tagit upp Final Fantasy 13 sen dess?
Nej, alltså det har inte gjorts någon remake på det. Alltså jag har en PS3, men jo, men fan, jag har det faktiskt fysiskt, så att jag borde definitivt spela det igen. Se om det. Vad tycker du om det spelet?
Det är väl kanske lite trist att dra det då, men jag är inget jättefan av Final Fantasy 13.
Nej.
Jag tycker nog bättre om de flesta andra mainline Final Fantasy. Så det var ingen bra reklam för att få dig att återuppta det.
Tror mig, alltså Final Fantasy-spel, alltså tror mig, det är ett Final Fantasy-spel så, och det är japanska, så att någon gång i livet, du vet, i den här oändliga backloggen, så kommer jag absolut försöka ta mig an det. För jag kommer ihåg att Tobias Bjarneby skrev en sån här riktigt känsloladdad recension om att man kommer till någon öppet område någonstans senare i spelet. Det stämmer, va?
Ja, precis.
Just det, och jag kommer att när han beskrev det, så tycker jag ändå att det var så fint att jag tror att han skrev att så här, det finns väldigt många så här korridorliknande delar i spelet, och det är det jag har hört liksom. Men att när man kommer dit så blir det liksom som en eufori på något sätt. Så att jag funderar på om jag bara ska liksom spela det tills jag kommer dit. Men precis, det är så här, det är precis den här skarven att grafiken börjar kännas lite gammal nu. Så att man kanske ska vänta tills det kommer till någon remake, eller alltså mer kanske remaster på spelet.
Ja, men det bör väl komma förr eller senare.
Ja, garanterat. Garanterat.
Vilken är din favoritkonsol? Och har du sett den på typ Super Potato?
Yes, det är alltså, det här är så svårt. Alltså, jag tycker rent tekniskt, alltså ska man säga, alltså, tekniskt som i, ska man säga, ja, PlayStation 4 är ju för mig egentligen min favoritkonsol, därför att den har de flesta spelen jag gillar. Alltså den har ju så mycket remasters och remakes och så. Så rent tekniskt på det sättet så är det PlayStation 4, men det som ligger mig varmt som hjärtat är i Dreamcast, utan tvekan. Alltså, den kom ju, oj, nu känner jag mig så dålig att det är det 98, stämmer det? Och den har jag definitivt sett på Super Potato. Det står liksom begagnade Dreamcast-konsoler man kan köpa där, och de har som sagt, de har ju en annan design på fodralen på Dreamcast-spelen än vad de
är mindre, va?
Ja, alltså det ser ut som vanliga CD-skivor. Jag tycker att de europeiska, och jag vet inte om de amerikanska liknar de japanska, men jag tycker de europeiska är ju skitsnygga. Jag har förstått på att ha läst era tidningar att du också gillar dem väldigt mycket. Det stämmer, va?
Ja, det var en Dreamcast-recension som var min provrecension när jag sökte tjänsten som frilansskribent för Superplay. Jag recenserade Sword of the Berserk till Dreamcast, skickade in den texten och så.
Just det.
Baserat på det så hamnade jag i det här träsket.
Så det är bara av den anledningen så är det en favoritkonsol. Att den har liksom, nej, men den har ju verkligen inspirerat verkligen, alltså, på så många sätt. Jag tycker att det är någonting, det var någon som sa det också, kommer ihåg i din podd, att det var någonting med millennieskiftet där och japanska spel, att det, alltså Dreamcast för mig symboliserar verkligen det här att nu ska vi göra någonting helt nytt och bara liksom ta ut svängarna till 100% och verkligen bara, man bara liksom spottade ut kreativa spel. För mig är det nästan liksom höjden av ska man säga, spelmediet, alltså under min livstid, alltså det här med Jet Set Radio, Choo-Choo Rocket, Shenmue-spelen. Ja, det finns ju så jäkla många spel, och även för mig, alltså jag tycker Sonic Adventure-spelen, de är inte, alltså det är inga liksom, de kanske inte har klart av tidens tand så bra, men de är ju, jag tycker fortfarande att de är väldigt härliga, det finns något naivt härligt i dem liksom. Rez och sådär, det finns ju hur många spel som helst som man kan nämna, och jag kommer att jag brukar sitta med min kompis då, vi gick på så här kör i Stockholm och brukade sitta under hans våningssäng eller så, vad heter det, loftsäng, och spela på så här, man hade, det fanns ju sån här, vad heter det, VGA-box, kommer du ihåg vad det var för någonting? Alltså man kopplar in den till sån här gamla burk datorskärm, och då blev spelen så här väldigt, väldigt snygga, nästan, alltså nu kanske mitt minne, ska man säga, förvränger det, men för mig att det var nästan som man tyckte att det var så här HD liksom, på den tiden. Tycker jag ändå att spelen blev väldigt snygga, så det minns jag väldigt kärt.
Nu ska vi försöka förvränga den här frågan då. Ja, vilken spelmelodi nynnade du på senast? Och vad är den japanska kopplingen här, tro?
Ja.
Är det påverkat av att ha gått i någon spelaffär eller ens affär i allmänhet? Det spelas ju en del musik i det japanska samhället här och var.
Ja, jag kan absolut koppla den till en, vad ska man säga, till någonting som har med japanska samhället och så att göra. Därför att, alltså, jag spelmusik är en av mina stora så här, nördgrejer själva. Jag nynnar jättemycket på spelmusik. Och, alltså, jag kan inte minnas exakt vilken det var sist. Jag nynnar så omedvetet på en massa olika grejer. Men det här introt till Mega Man 2. Det här väldigt fina. Det här... la 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 la, och sen så blir det liksom det partiet för mig, jag vet inte, det är någonting med det partiet som är så otroligt vackert, och där kan jag verkligen säga att, alltså, det är inget spel jag har spelat jättemycket, utan det är liksom efteråt att jag har lyssnat på olika spelsoundtracks och hört det såklart väldigt många gånger. Men, och bara fallit för det, för att jag tycker att det är så fint. Men det som jag menar kopplingen till liksom Japan eller i stort, det är väl att jag tycker att det är så häftigt, för det är ju liksom en ja, vad kallar man det för? Men det är så här, det är bitmusik liksom. Och trots det så lyckas det liksom på något sätt nästan framstå som en ballad på något sätt, kan jag tycka. Alltså, och jag tycker att det är så intressant, för det var, för att efter jag hörde den, alltså jag hade lyssnat på den på YouTube häromdagen eller häromveckan, så lyssnade jag på någon sån här hits från 80-90-talet i Japan och slogs av att jäklar, alltså det är, man känner en stark koppling här mellan hur pophits, alltså som gick på tv och spelades bara, alltså för som inte har med spel att göra, man känner en stark koppling till hur spelmusik skrev, så jag tycker verkligen den sätter fingret faktiskt, eller den har en stark koppling tycker jag till mycket japansk popmusik faktiskt.
Ja, och det märks ju ganska tydligt också när man lyssnar på många såna här gamla soundtracks från 80-talet att kompositören tänkte sig nog det här på en elgitarr.
Just det.
Och sen fanns det liksom inte tekniken att faktiskt lägga in elgitarrer i ett NES soundtrack, men liksom Mega Man 2 till exempel har, det kör ju ganska mycket för så här galopperande riffs.
Verkligen.
Och det är ju som gjort för att göra en elgitarr cover av.
Verkligen.
Egentligen.
Verkligen. Och, alltså, jag har lyssnat på många covers av, och som du säger så när folk spelar den på riktigt jäkla liksom röjig elgitarr, så blir det blir, alltså, som du säger, det känns mer som en, jag vet inte om man, nu kommer folk som gillar metal kanske bli väldigt arga, men jag vet inte om man kan kalla det för metal, eller kan man göra det?
Ja, Megaman.
Jag tänker på det där da-da-da-da-da-da-da, alltså just det partiet, tänker jag. Kan man kalla det för,
alltså det är åtminstone ett välanvänt, ja men en välanvänd struktur i mycket så här heavy metal.
Just det, exakt. Och framförallt i den, alltså stycket, är just det att den börjar så himla, alltså det är ju bara en ganska kort bit som är väldigt så här balladaktig. Och sen så går den till det här da-da-da, alltså just den grejen tycker jag är så kreativ, och det känns nästan alltså som att liksom man hade kunnat göra en riktigt bra poplåt som faktiskt hade kunnat liksom slå bra i Japan av den melodin, och så lägger man den i början av ett 8-bitarspel. Jag tycker den grejen säger så mycket om hur mycket, vad ska man säga, hur mycket själ folk la ner i alltså spel och spelmusik på den tiden liksom. Och hur, ja, det är inte svårt att se hur japanska spel har format hela spelvärlden och spelmusiken liksom. När allt är så otroligt, inte allt, men väldigt mycket är så otroligt var välgjort. Liksom.
Jag kämpar med att försöka förvrida nästa fråga till en japansk fråga. Men det kanske går ändå. Grundfrågan i sig är ju om du fick göra en ny del i en existerande spelserie.
Mm.
Vilken skulle du välja och vad skulle du göra med den? Men man kanske kan vidareutveckla den då. Så här, om du fick göra en ny del i en antingen västerländsk eller japansk spelserie.
Mm.
Vilken skulle du välja och vad skulle du göra med den för att så att säga konvertera den till en annan region?
Ja.
Göra ett japanskt spel mer västerländskt eller göra ett västerländskt spel mer japanskt?
Ja, faktiskt.
Kommersiellt.
Ja, jag har, alltså roligt nog så har jag faktiskt bra svar på det. GTA skulle jag vilja utspela sig i Tokyo. Ett kommande GTA. Ja, nu kanske man, alltså man tänk ju då Yakuza direkt. Det finns ju liksom. Att det är väl en slags motsvarighet. Kanske folk tänker så.
Men det är ju inte så. Visst, det finns likheter med GTA. Men Yakuza är ändå en egen grej.
Jag håller helt med. Och det är precis det exakt det jag tänkte säga. För att, alltså, jag tänker att alltså, Rockstar-spel tycker jag. De känns ju väldigt västerländska. De känns ju väldigt mycket så här som att... Alltså, pratar ironisk humor till exempel. Det har man ju verkligen i GTA-spelen. Och det är någonting att den kontrasten i att försätta det i Tokyo och kanske till och med ha ett så här utanför perspektiv på det sättet att det kommer någon som är liksom icke-japan till Tokyo, lite som GTA 4. Att det kommer en som en icke-amerikan till New York eller Liberty City. Och jag tänker att alltså det finns ju vissa saker jag kan tycka med japanska spel, alltså det är väldigt mycket så här lättklädda kvinnor, det är väldigt mycket, alltså Yakuza-spel, jag har inte spelat så mycket, men liksom man får en känsla att det är lite så här förskönar också vissa delar av Japan som jag kanske inte är jättestolt över, som liksom sexindustrin och så liksom, och liksom det är klart det är en lång diskussion kring hela sexindustrins existensberättigande, men jag tänker bara mer liksom att det känns som att hade man tagit en västerländsk studio så hade det ändå funnits en stor chans. Nu kanske inte Rockstar är liksom de mest politiskt korrekta där. Men du vet vad jag menar, att man hade kunnat ge den lite mer så här modern enligt västerländsk syn prägel på Tokyo, där man inte bara liksom pushar för att man ska gå på, du vet. Jag säger inte att Yakuza-serien bara gör det, men att man kan tona ner lite de här hostessklubbarna och så och fokusera mer på liksom på utforskande och är väldigt realistisk.
Och Yakuza-spelen, de är ju... Jag ska säga att jag gillar Yakuza-spelen, men jag tycker absolut inte att det är perfekta spel. Och en sak som känns lite trist med dem, det är att det är någonting med hela strukturen som känns så här kulissartad nästan. Mm. Man kan inte gå överallt, utan det finns lite osynliga väggar här och var. Och på sätt och vis är det som att vara fångad i någon... På en scen som ska föreställa en japansk storstad. Till skillnad från då GTA när man kan gå vart man vill och verkligen utforska fritt.
Verkligen. Har du spelat Like a Dragon där senaste? Vet du om det är mycket friare än de tidigare? För de tidigare har väl varit mycket som du säger att man går och nästan som i Shenmue, att man liksom, det är en sån här laddningstid nästan mellan olika delar av staden.
Jag har kört lite Like a Dragon och jag borde egentligen köra mer, för jag tycker att det verkar ganska lovande. Men det lilla jag har uppfattat hittills är väl att det är ungefär lika, vad ska man säga, inkapslat som de tidigare Yakuza-spelen. Däremot så är ju den stora skillnaden då att det inte är realtids beaten map-strider, utan att det är lite mer rollspelsaktigt, turordningsbaserat.
Det låter inte så här. Så jag tycker verkligen, det lilla spelet av Yakuza, så tycker jag verkligen, jag gillar dem. Men det som är intressant, det här, varför jag tycker det skulle vara intressant om typ Rockstar eller kanske något annat, behöver ju nödvändigtvis inte vara GTA. Det kan ju vara någon som liksom västerländsk, vad vet jag, Sucker Punch, som gjorde liksom Ghost of Tsushima eller någonting, som gör sin egen tolkning. Men jag tänker just den här, lite det som de som gjorde Sucker Punch gjorde med Ghost of Tsushima, liksom att man, deras, ska man säga, syn på den tidsepoken i Japan blir liksom färgad av det här, ska man säga, på ett intressant sätt färgad av fördomarna, men också färgad av den här positiva synen på Japan som vi pratade om. Det här med att man bor här länge, att man kan uppleva att Yakuza-spel är väldigt inhemska. Det känns verkligen som att det är folk som liksom inte ser Japan utifrån, alltså på ett positivt sätt också. Alltså att det är väldigt folk som bor i Tokyo och Japan som har gjort spelen. Därför blir det väldigt mycket så att det Japan japaner känner till och gillar. Så, men det hade varit coolt att bara så här, som du säger, liksom att man, ja, kanske att huvudpersonen kommer liksom från ett annat land och upplever Tokyo för första gången och sen måste slå sig upp då i Yakuza-världen. Jag tror att det hade kunnat vara ett väldigt intressant perspektiv på Japan på något sätt.
Ja, jag tänkte just nämna just det, Ghost of Tsushima, i och med att det är utvecklat då av västerlänningar, men utspelar sig i Japan. Kanske, jag vet inte hur man på något sätt skulle kunna krysta fram det, men om det på något sätt går att göra en uppföljare, en tvåa, men den utspelar sig i nutid istället.
Oh, det är en bra
idé. Så kanske det kan, ja. Sen är väl problemet i och för sig då att originalspel Ghost of Tsushima var ju inte heller, det var ett bra spel, men det var inte GTA-fritt direkt, utan det återigen så kändes det som att det fanns begränsningar i det. Det fanns osynliga väggar här och var, och det är ju mer åt Yakuza-hållet då än åt GTA-hållet.
Får jag fråga lite vad du menar där? För jag spelar det just nu, och alltså, jag får inte riktigt en känslan av att det skulle vara osynliga väggar. Möjligtvis att det skulle vara alltså, berg och så som liksom skymmer sikten och man måste ta sig runt och att det är lite så. Men vad tänker du, alltså, för det är väl ett, alltså, jag upplevde som att det jag tänkte faktiskt när jag spelade var typ att shit, det känns, alltså, jag mindes liksom GTA 3 framförallt av någon anledning. De tidigare 3D-GTA-spelen jag spelade, det var någonting mer liksom det här lite mer basala liksom öppen världen tänket som jag tyckte jag fick känslan av. Vad menar du med just väggar liksom?
Ja, det är väl, det är kanske inte osynliga väggar liksom i ordets absolut rätta bemärkelse, men snarare det, vad ska man säga, osynliga väggar inbyggda i själva bandesignen. Det är ju ganska mycket höjdskillnader där man inte riktigt kan, man kan liksom inte komma runt det. Visst, man kan klättra upp för vissa klippor, men det, friheten blir begränsad av terrängen på något sätt. Om man jämför det med till exempel Breath of the Wild eller GTA 5, där det känns lite mer som att man kan gå dit näsan pekar.
Ja.
Här i Ghost of Tsushima måste man snirkla sig lite mer, och det i sin tur gör att jag har ganska svårt att orientera mig i den världen. Jag lärde mig aldrig terrängen i Ghost of Tsushima. Jag fick alltid köra med kartan om jag skulle försöka hitta någonstans.
Just det. Och det är bra att du säger det, för jag håller med om att det skulle vara en väldigt bra grej. Alltså, nu kanske inte Tokyo är ju tyvärr, alltså, det finns ju väldigt många skyddskap som skymmer sikten. Det hade ju varit svårt att kapa dem liksom, av spelskäl så att säga. Men jag tänker att jag tror definitivt att Rockstar skulle till exempel, eller till och med Sucker Punch eller några andra, skulle verkligen kunna göra någonting av det, att verkligen, man kanske tonar ner vissa skyddskap, man behöver inte ha med alla liksom. Man kan ändå, jag tycker ändå Japan, alltså Tokyo, man får ju ofta den här bilden av att det är bara jättehöga, alltså man ser liksom bara den här mitten av staden, men jag tycker ändå att stora delar av Tokyo känns ganska låga, alltså sett till byggnader, så kan jag i alla fall tycka, så att man skulle kunna göra en grej av det kanske, så att man får mer överblick över staden på olika sätt. Liksom.
Det utspelar sig i Setagaya helt enkelt.
Det hade ju varit en dröm. Så intressant. Alltså, det är en jättefin ort, men jag vet inte om det hade varit intressant. Det hade varit en dröm, absolut. Något DLC kanske.
Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
Yes, ja, tyvärr, alltså jag får göra en japansk koppling här. Tyvärr så var det nog Cuphead, som inte är ett japanskt spel. Men det fick mig inte att slänga handkontrollen i väggen, men jag förstår metaforen. Där det var en drake. Har du spelat det spelet?
Ja, visst. Drakebossen.
Precis. Har du klarat det spelet?
Nej, jag har inte klarat hela spelet. Men jag har klarat drakbossen i alla fall. Men den var ganska jävlig med de små vandrande eldarna och,
ja,
och det.
Får bara liksom på riktigt lite så skräckliknande känsla bara att nämna det. För att jag satt liksom, ja, men jag vet inte, alltså jag är ganska noobie tror jag. Alltså det finns folk som säkert nöter så här Bloodborne i flera timmar i sträck liksom så. Men jag satt i 2 timmar och trodde nästan att jag hade fått corona liksom, för att jag var helt, alltså man kanske inte ska skämta om det, men liksom jag var helt svettig, alltså för jag fattade inte hur fan jag skulle ta mig förbi den där bossen. Det är nog faktiskt det närmaste jag kommit att jag bara liksom, vad fan gör ni med mig liksom? Alltså så här, ni kan inte göra så här liksom. Och typ svor åt tvn och sen så bytte jag ammunition bara på skoj och så klarade jag på typ 4 försök. Så att, de har ju verkligen ändå lyckats, tycker jag, göra spelet rättvist. Och det gillar jag verkligen kappa. Det är otroligt svårt. Det här var på normal liksom. Det är otroligt svårt, men det är också väldigt, alltså de har ändå tänkt till och tänkt att man måste experimentera sig fram för att klara det liksom. Mm.
Ja, jo, men det är ju tight. Det har ju bra kontroll. Så det är inte jättemycket man kan skylla på när man dör, annat än att man reagerade för sent eller så.
Blev du arg eller liknande? Alltså blev du så här frustrerad när du spelade, eller kände du med att det var liksom på lagom nivå så att säga?
Mellanting kanske. Jo, men jag blev frustrerad av det. Men samtidigt så kände jag lite att det var lite det jag hade förväntat mig också, att det skulle vara väldigt svårt. Och just i och med att det har en väldigt bra grund liksom, det är ju skillnad på ett spel som är svårt för att det är dåligt och ett spel som är svårt och bra. Det har, vill jag minnas, ganska snabba laddningstider när man startar om igen.
Absolut.
Och det är ju väldigt, väldigt skönt då. För då känns det som att det verkligen är ett medvetet val att det är svårt och ska nötas om spelet är designat för det. Och det kan jag respektera.
För segwaya lite till ett japansk, ska man säga, ett spel som med japansk anknytning, så jag har spelat kanske så här 20 plus timmar av Bloodborne och tycker det är helt fantastiskt verkligen. Alltså, men just det du säger där med laddningstiderna är det som jag verkligen har känt, det här att ett sånt spel så kräver nästan att det är nästan obefintlig laddningstid för mig i alla fall. Det är för att det är så, spelet har så mycket att göra med att bara liksom, när man känns som mest frustrerad, att bara liksom ge sig på det igen och ja, in absurdum. Och det jag tänker med du hade inte spelat PS5, va? Det stämmer, va? Än.
Nej, jag har fortfarande inte fått tag på en PS5. De är ju slutsålda överallt. Men det är ju sant. Alltså, Bloodborne, det har ju gradvis blivit bättre hela vägen fram till PS5. Från början så hade ju Bloodborne nästan så här ökänt dåliga laddningstider. Mm. Och sen har jag för mig att det förbättrades via någon patch någon gång under resans gång. Och sen nu i och med PS5 så bör det ju gå ännu snabbare att starta om.
Ja, alltså det var faktiskt en av de första grejerna jag tänkte, för man får ju med det, alltså jag har ju det redan, men man får ju med det på en sån här PS Plus Collection tror jag, om man har PS Plus, när man köper PS5, i alla fall så vet jag vet. Och då, det första jag tänkte var liksom, ja, äntligen! så kanske laddningstiderna blir lite kortare liksom, för det är det som PS5, alltså Sony pushat för. Men jag har inte riktigt jättebra koll på hur stor skillnad det blir på befintliga spel till PS4 och så. Eller om det är mer en grej som för typ Spider-Man, Miles Morales och sådana nya spel. Liksom. Jag har inte riktigt bra koll. Men om de lyckas få ner laddningstiderna för befintliga bakkompatibla spel, då tycker jag det är otroligt stort framsteg i alla fall i mina ögon.
Ja, lyssnare får väl rätta oss om vi har fel, men jag skulle absolut tippa på att det är kortare laddningstider.
Ja, man hoppas, det är i alla fall det jag får känslan av att Sony har pushat för att det ska vara så.
Vilket spel har fått dig att gråta?
Det är många, fasken också, nu vill jag ha japansk tema på det här. Jag hade tänkt säga, tänkt på det här och jag hade tänkt säga, vad heter det? Life is Strange. Men det är ju för mig så typ så ojapanskt som det kan bli. Men för att ta ett japanskt spel, säg Final Fantasy 9, det har definitivt fått mig att gråta. Och det tycker jag, där kan vi verkligen prata japansk berättarteknik tycker jag, alltså i sitt esse, och hur det, alltså där är ju så många faktorer tänker jag. Det är inte bara berättelsen som är otroligt välskriven, det är ju även såklart Nobuo Uematsus musik, och det är karaktärsdesignen, det är världarna, och jag tycker att för mig, alltså det är mitt absolut favoritspel genom tiderna, Final Fantasy 9. Och jag vet att du har skrivit en artikel om det, eller Superplay har för mig att ha level, så att jag vet att du också gillar det mycket, men
ja.
Det, för mig är det så här urjapanskt på något sätt, alltså det spelar ingen roll att det handlar om liksom en, ska man säga, en fantasyvärld som är lite inspirerad av europeiska medeltiden och så. Det är liksom så. Och jag kan inte riktigt minnas exakt vilket ställe det var på jag grät. Jag borde kunna minnas det. Men det, alltså, jag
kan gissa.
Ja, jag tror inte du kommer gissa rätt tyvärr, men kör på. Ja.
Okej, okay, jag kommer gissa fel. Jag gissar fel på Vivi på kyrkogården.
Nej, tyvärr.
Då gissar jag fel, en gång till och gissar på Vivis barn i slutet.
Nej, alltså
fan.
Ja, tyvärr, alltså det för att det inte är enskilda alltså ögonblick på det sättet, utan det är mer, alltså jag kan på riktigt på det spelet bli tårögd av att bara gå runt, alltså lyssna på Melodies of Life när jag går runt. Alltså det är mer såna, alltså delar det spelet. Alltså mer än att det är liksom nu gråter jag, nu vill de få mig att gråta. Mer än det så är det att jag, det är stämningen bara, alltså blandningen mellan hur världarna är liksom realiserade, hur de är ritade och musiken, och alltså för att det är mer tungt och det är mer liksom sorgtungt, det känns mer Shakespeare, det känns mer som att de försöker få mig att gråta, men för att det nya är mer att den här härligheten, den här liksom sorgen som ligger ändå under den här väldigt ljusa och vackra och fina världen, den melankoliska blandningen mellan melankoli och glädje, det är det som för mig skapar den största. Så ursäkta om jag sa i förväg att du inte skulle gissa rätt.
Men, nej, men det hade du rätt i.
Tyvärr.
Men då har du ju ändå då därmed avslöjat vilket ditt favoritspel är, Final Fantasy 9.
Ja.
För det finns ju en fråga här som lyder, vilket är ditt favoritspel, Final Fantasy 9, och vilken detalj i det gillar du allra minst?
Jaha, coolt. Intressant fråga. Ja, det, alltså, det är uppenbara, tror jag, för dagens spelare. Alltså jag tänker, ja, vi säger så här, vi ska snart få barn, och om det är barnet, när det barnet blir, vad säger vi, typ 6-7 år, och jag säger liksom, kolla, 5-5-9, då tror jag att det barnet kommer liksom tänka, vad är det som är så häftigt? Det är jättefult. Jag tror att grafiken är det som många tänker direkt. Så. Och jag kan hålla med om det är så svårt, för att jag har så liksom nostalgiska minnen, och jag ser inte riktigt grafiken på det sättet. Alltså det är för subjektivt. Men för att inte nämna grafiken, så är det väl det som de har fixat till, vad jag förstått, jag har inte spelat remaken om Final Fantasy 7, men att det är väl striderna. Alltså det är nog det jag får säga. Alltså det är ju berättelsen man vill ta del av liksom. Man vill veta vad som händer, och att för att kunna klara en boss behöva springa runt nära en sån här sparpunkt som ger en 100% liv och allt det där, mamma och så.
Men det är ju korrekt det, att det mycket av stridsproblemen kommer man ju runt med den här nysläppta, eller hyfsat nysläppta versionen, som har snabbspolningsfunktion, och liksom, man kan i princip hoppa över striderna, eller i alla fall snabbspola striderna nu för din. Jag skulle dock vilja lyfta en annan grej som jag personligen tycker är rätt kass, ärligt talat, i Final Fantasy 9, och det är slutbossen.
Ah, okay.
Vad fan är det om?
Mm.
Slutbossen är ju alltså, spoiler alert, en snubbe som heter Necron, som poppar upp som gubben i lådan. Han har väl mig veterligen inte ens nämnts tidigare. Han har ingen relation till typ någonting eller någon. Och så är han där och vill röja runt i slutet. Och så dödar man honom och sen hör man aldrig talas om honom igen.
Nej, precis. Det är exakt. Det är exakt. Och det, är, alltså, det känns som att ett sånt där stort spel, jag tänker på ofta det med berättande och så, alltså, och spelberättande på den tiden, jag kan förstå vad du menar, men att det är liksom, det är som att negativa kan tänka mig, alltså jag skriver inte spelberättelse själv, jag gillar att skriva liksom skönlitterärt själv, noveller och så, men liksom och så, men jag har aldrig försökt mig på att skriva ett spelmanus, jag kan tänka mig, eller liksom försöka skapa spelberättelse, jag kan tänka mig att sådana där grejer är svåra, att man liksom spelet är till 99% eller 90% fantastiskt och sen så är det liksom säkert, det kan ju vara att de har bett någon så här, du får göra den här bossen eller liksom, någon i teamet. Det behöver inte ens vara att alla i teamet har, jag vet inte, du har säkert bättre insikter här, men jag tänker att det känns som att det alltid finns, det är alltid imperfekt på något sätt, alltså stora spel, alltså det är omöjligt att få dem perfekta, så att när jag säger att jag tycker att Final Fantasy 9 är mitt bästa spel någonsin, så är det mer att det mesta i spelet är fantastiskt och sen så hålla med om att det finns, som det du nämner, att det finns, det där är ju en konst, det hade varit konstigt att läsa det i en roman eller serie, en film, det hade inte riktigt funkat på samma sätt, då hade man blivit mer störd av det kanske, eller inte. Men du känner att det
är, jag skrev en artikel om Final Fantasy 9 för massa år sedan, och där och då i alla fall så hittade jag inga direkta matiga intervjuer eller insikter, liksom inblickar i hur utvecklingen hade gått till. Det är möjligt att det har släppts sådana nu på senare år eller så, men jag tycker det är en så konstig grej att liksom inte tänka på slutet, för även om en berättelse ändrar riktning och ändrar form under resans gång, så liksom en början och ett slut är ju ändå ganska grundläggande saker. Där Final Fantasy 7, där har vi den stora bossen, eller stora skurken som är Sephiroth. Det är klart att spelet ska avslutas med någon form av uppgörelse med honom. Final Fantasy 9, det är liksom, det är bara, jag vet inte, rinner ut i sanden på något sätt i slutet. Sen, det knyts ihop fint med hela liksom livstemat också där, men nej, Necron.
Nej, men jag förstår. Men jag funderar på det, för alltså jag tänker på det här med övertid och så. Alltså nu har jag tyvärr inte så bra koll på utvecklingsprocessen för det spelet. Men jag tänker att kan det ha varit någon sån här grej att, alltså som du säger, det låter ju väldigt konstigt att man inte skulle ha tänkt lika mycket på slutet. Men det låter som att det skulle kunna vara sån här slentrianbeslut. Alltså rent praktiskt att det skulle kunna vara liksom att, ja, att man bara liksom, nu får vi koka ihop någonting liksom på grund av deadline hets. Kan det ha varit någonting åt det hållet? Alltså att det har haft en, alltså jag får inte sitta här och gissa, men jag tänker att frågan är om de hade det planen från början så att säga.
Ja, eller så är det någon form av lost in translation situation att Necron då, alltså i och med namnet, symboliserar döden på något väldigt tjusigt sätt på originalspråket, och liksom spelets tema är livet då med Melodies of Life och liksom folk som lever vidare, Vivis barn och sådär. Ja.
Tyvärr har jag inte spelat spel på japanska, jag har, det är faktiskt väldigt synd, så att jag får helt enkelt återkomma när jag har spelat igenom spelet. Det kommer ta ett tag, men förhoppningsvis så blir det lättare än Final Fantasy 13. Och jag kommer ihåg att ni nämnde en grej som jag kommer ihåg, ni skrev i Superplay att ni tyckte att översättningen var bättre än Final Fantasy 8 eller 7, någonting sånt där minns jag i recensionen. Så att det ska vara intressant att se, och det lilla jag sett av spelet på japanska, eller i alla fall Final Fantasy 7, när jag spelade det på japanska så blev jag väldigt så här förvånad över att det är en stor skillnad verkligen på att spela spel på japanska och på engelska. Att de har tagit sig stora friheter i översättningen, vilket man måste göra för att annars blir det pannkaka. Så det ska bli intressant att se om man får en helt annan uppfattning, det kan ju faktiskt vara så, av karaktärerna. När man, alltså, de lägger ju in så här dialektala grejer, att det är någon som har någon sån här Osaka-dialekt som, eller Kansai-dialekt som är en västra, lite mer västerut från Tokyo, som då ofta är skämtsam och sådär. Så det kan vara väldigt mycket sådana aspekter, så det ska bli intressant att spela igen.
Vilket spel skulle du vilja ta med dig till en öde ö?
Ja, precis. För att bara ställa en fråga. Jag har hört att du har ställt den här frågan tidigare och då har du sagt att det inte finns internet på ön.
För nej, fråga, det är lite fusk.
Precis, för fråga, har man någon form av något annat, alltså har man typ en, får man ha med sig en bok och ett spel, eller är det liksom bara ett spel man har som underhållning så att säga?
Ja, i och med att du frågar det så låter det som att du har en bok på gång, och därmed säger jag nej. Inga böcker är tillåtna på den här ön.
Det hade varit, precis, det är klurigt, för det hade varit kanske bättre för den här podden om den hade sagt ja, för att jag tänkte på det där, alltså det här är skittråkigt svar, men det är mitt ärliga svar, att det finns någon så här DS-kassett, kommer jag ihåg, med typ de 100 bästa litterära verken någonsin, så här open source, och jag tänker att man ska kunna, du vet, om någon så här ande säger att du får välja vilket spel du vill liksom, som har släppts hittills, och då tar man det, och sen så har man 100 odödliga litterära verk. För jag, alltså, det är svårt det där, för att jag älskar spel, absolut, verkligen. Men hade jag varit på en öde ö, så hade jag nog hellre haft 100 klassiska böcker att läsa igenom. Jag tror att det hade, alltså det här är väl kontroversiellt grej att säga kanske, alltså många känner att man inte ska värdera spel och så, men för mig personligen så kan jag tycka att litteratur har lyckats historiskt sett att liksom beröra mig mer på djupet. Så att jag skulle mer kanske läsa de här 100 verken gång på gång och förstå mer om världen så att säga, vare sig de var på japanska eller på engelska, men det blir lite tråkigt svar på din fråga.
Ja, det blir ju samtidigt ett filosofiskt svar då. Vad är ett spel? Kan en kassett som innehåller 100 böcker klassas som ett spel?
Verkligen, jag tycker inte så här, jag skulle nog svara ganska glasklart nej. Jag skulle nog med, alltså mig personligen, men jag tycker att det är en bra grej, för att jag tänker med att det, eftersom det inte är ett spel utan det bara är på en spelkassett, det tänker jag direkt så här, men jag tänker att mer att om det var mitt enda val att välja mellan olika spelkassetter eller så som har getts ut, då skulle jag nog välja det, men för att spinna vidare på det du säger, så en annan grej jag tänkte på var ju Dreams, som släpptes förra året, det här Media Molecule-spelet, eller upplevelsen, om man ska kalla det, alltså det har ju en single player-del, men det är ju framförallt en skapa, alltså man skapar ju sina egna upplevelser, och om man valde det, då skulle man kunna sitta, antar jag, utan internet och bara sitta och skapa grejer liksom, sina egna spel och så, och upplevelser och konst, och kanske bli bra speldesigner på kuppen liksom. Men frågan är om man kan klassa det som spel, det är en kanske ännu liksom svårare fråga. Är det ett spel eller är det en redigerare liksom? Vad tycker du?
Ja. Jo, men det skulle väl ändå kanske kunna klassas som ett spel. Däremot så skulle det nog bli en ganska, på sätt och vis skulle det finnas någon slags inbyggd mörker i att ha det som det enda spelet på denna internetlösa ö. För jag antar i alla fall, jag har inte spelat Dreams själv, men jag antar att Dreams på något sätt gör en varse om att spelet är offline när det är offline. I och med att det är designat för att vara online. Att man ska kunna dela sina skapelser och spela andra skapelser. Så jag skulle tippa på att det finns någon form av blinkande font. Eller i alla fall någon liten knapp någonstans där det står liksom you are offline eller så. Och då kommer man alltid ha den lilla påminnelsen.
det är faktiskt en väldigt bra poäng. Jag tror att man tänker direkt att liksom första dagen, men det är lugnt. Och sen så när man har haft det i 5 år och liksom, då varje dag, då kanske man blir så här, man blir helt galen och blir helt sinnesrubbad. Vad vet jag, det är en bra fråga, jag har inte tänkt på den. Jag får undersöka, för dra ut LAN-kabeln och se om det är så.
Ja, följa upp detta.
Yes.
Slutligen då, i och med att vi fortfarande är i januari än så länge, vad ser du mest fram emot i år? Det är kanske felformulerat i och för sig, i och med att du snart ska bli far.
Ja, precis. Det är väl det som är.
vi begränsar ner det här. Vad inom spelvärlden ser du fram emot mest i år?
Väldigt bra fråga faktiskt. Jag ska lite, vad ska man säga, skämmigt säga att jag faktiskt inte är 100% säker på exakt vad som släpps. Kan du nämna några storspel som släpps i år? Bara så här.
God of War 2.
Är det sant?
Eller vad det nu kommer heta.
Aha, är det sant? Okej.
Okay. Ja, än så länge så är det vad som är sagt. Men i och med att spelet inte ens är visat än, så det skulle inte förvåna mig ett dugg om de visar det och sen säger nej, det här kommer 2022 istället.
Okej. Okay. Ja, nej, alltså jag spelade faktiskt det klart det God of War 1 förra året. Jag ser fram emot det. Jag var inte jätte... Alltså jag var tyvärr inte lika imponerad. Alltså det var, vissa sa till mig att det här måste spela för alla andra spel på backloggen. I backloggen. Men och jag spelar igenom det och det är fantastiskt. Jag tycker att det, där kan vi verkligen snacka om väldigt bra liksom, integration mellan interaktivitet och filmiskt berättande. Där tycker jag verkligen att det lyckas bra. Men tyvärr, men det här är också så, det är en svår fråga. För att om jag spelar God of War 2 och det finns den här... Ja, nu vet inte jag om det är möjligt, men om det finns den här... Jo, men det är det. Den här pappa-son-relationen kvar. Då kanske jag får en helt annan syn på det spelet när jag spelar det. Så det kan absolut vara såna överraskande spel. Men jag skulle nog spontant säga att jag ser fram väldigt mycket mot det här Balan Wonderworld. Känner du till det?
Just det.
Det här...
Det,
precis. Alltså, ja. Jag har ingen aning om hur det kommer bli, men jag tycker att det... Jag gillar, alltså jag är en sucker för musikaler och glädje och positivitet i allmänhet, och det känns ju som det så här perfekta spelet av det man har sett liksom för året efter corona liksom. Och där kan vi verkligen snacka ett spel som ser väldigt japanskt ut, kan jag tycka.
Shit, Wonderworld, det perfekta spelet.
Så är det. Ja, nej, men jag tänker mer att det perfekta spelet efter corona, det är mer det jag tänker.
Du tänker så.
Precis, det perfekta spelet vågar jag inte uttala mig om än, men jag tänker att det känns som det perfekta spelet att liksom känna sig hoppfull med inför det stundande året och det stundande vad som kan hända liksom i och med vaccin och så. Jag tror att sitter man och spelar det och tänker på att vaccin snart kommer bli en stor del av alltså att folk kommer vaccinera sig, så då kanske man får en lite mer positiv framtid.
Jag måste säga att jag väntade mig inte det svaret. Jag väntade mig inte att få höra den speltiteln i okay. denna podcast.
Okej, okay. Vadå då? Får varför?
Nej, det blir säkert trevligt, men jag ser nog personligen ingen större skillnad på typ det och jag vet inte, Billy Hatcher eller någonting liknande.
Nej, jag förstår precis vad du menar faktiskt. Det är någonting med alltså just att de verkar köpa den här liksom, och jag har förstått lite så här musikalgrejen. Jag vet inte Billy Hatcher om det har det, utan det är mer det som att jag är som musikal. Jag älskar musikaler. Och sen så vet man inte hur det utförande blir, men jag tänker att liksom hela den grejen, att man fokuserar på det, tycker jag verkar cool bara. Alltså jag såg en film som heter The Prom på Netflix här en vecka som jag gillar väldigt mycket. Alltså det här, det är någonting med musikaler, du vet, under de här tiderna som får en att må bättre med musik och glädje och så det är väl mer det, tänker jag. Men jag förstår vad jag menar rent så. Det är svårt att säga.
Ja, 2021, det blir alltså året då God of War 2 går upp mot Balan Wonderworld.
Ja, men det här, du måste också tänka på att jag inte har så superbra koll på vad som kommer. Det är lite synd, jag borde ha det, jobba i branschen och allting, så att jag borde ha kollat upp. Men kan du nämna något annat spel förutom God of War 2 och Balan Wonderworld? Har du något annat?
Jag vet inte om det räknas som ett spel, men nästa stora Minecraft-expansion kommer väl förmodligen i sommar. Caves and Cliffs.
Okay,
det ser jag själv fram emot av rent jobb och egoistiska skäl, för det kommer ge mycket, mycket material att skriva om i just vår Minecraft-tidning.
Just det. Ja, men vad kul, men det är jättekul alltså, av den anledningen. Jag tänker på det med spel också, spelet som båda vi två som jobbar med spelet. Man ser också på spel på det mer praktiska liksom, sättet också. Alltså så här att liksom... kommande spel formar branschen på många olika sätt, och jag tycker att sen jag började med spelöversättning så har jag mer börjat tänka på det och, alltså så också liksom, att det är inte bara du vet, som bara konsument så sitter man bara och liksom tänker coolt, nu kommer God of War 2, men liksom, håller man på i branschen så tänker man också nu är det E3 eller det är Tokyo Game Show eller liknande liksom, att det finns de aspekterna, och då kan jag tycka att spelsläpp kan också vara en stor del av det faktiskt.
Ja. Men på ett rent personligt plan så är det väl kanske snarare, ja, vad ska vi säga, The Medium ser jag fram emot. Kommer ganska snart, kommer nu i januari väl?
Oh,
det här skräckspelet.
Ja, vad var det? Jag har flimrat förbi. Vilka är det som har gjort det? Är det några kända som?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad teamet heter. Det är väl en hyfsad, vad jag minns, no-name-studio. Men det ser intressant ut. För det känns lite Silent Hill-aktigt. Mm. Men man spelar båda världarna samtidigt. Så det är liksom split-screenar med sig själv. Eller man kör split-screen med sig själv. En i den mörka världen och en i den ljusa världen. Samtidigt.
Okay. Hur är det kopplat till Silent Hill, tycker du? Jag har missat det.
Det verkar ha just en mörk skräckdimension och en lite ljusare vanlig dimension. Och sen är det Akira Yamaoka som gör soundtracket också.
Okej, är det ett japanskt spel alltså?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är västerländskt.
Okej.
Men som sagt, jag, på rak arm så är jag osäker på exakt vilka det är som utvecklar det.
Men apropå det... Okej, när du säger det här Tokyo, vad heter det då? Ghostwire Tokyo, är det någonting du ser fram emot? Det kommer väl i år?
Ja, det ser ganska flummigt ut.
Ja, får man säga. Det kom på nu att jag, det var ett av de spel som för mig var så här, när jag såg den här PlayStation 5-revealen, att jag tyckte så här, fan, jag tycker ändå att de, alltså, det är väl också japaner som har gjort det va? Varför mig?
Ja.
Just det. Var det inte typ Shinji Mikami eller sådär? Eller?
Jo.
Jo, precis. Så att jag tänker, det som jag märker direkt är att okay, det är japaner som har gjort det spelet. Man märker att det är liksom folk som bor typ i Tokyo som har gjort spelet. Och det tror jag kommer vara så jävla läskigt när jag spelar själv. Att man liksom, shit, det är ju här liksom. Det blir som att du vet, spelar ett skräckspel i Stockholm liksom. Så att det ser jag fram emot som fan faktiskt. Nu när du säger
Ja, och sen Halo Infinite. Tråkigt svar, men det är... Ja, jag har gillat alla Halo-spel hittills, så...
Vad hette det, sa jag? Du hackade lite i ljudet där. Vad sa du? Halo...
Ja, Halo Infinite. Nästa ja, Halo. Det som i princip är då Halo 6.
Just det. Och tror du att... Jag har för mig att jag har hört lite olika av de senaste Halo-spelen. Känner du stark tro inför det, liksom, att det kommer bli bra? Så.
Jag tror att det kommer bli bra, men att det inte kommer bli bäst, om man säger så.
Nej.
Halo 4 och Halo 5 var ju inte de bästa Halo-spelen. Även om kanske framförallt Halo 4 är ganska underskattat, tycker jag.
Men är det samma team? Alltså, Bungie helt... liksom...
De är helt väck.
Helt väck, precis. Så att det är liksom, okej. Okay. Men du känner ändå att de som har tagit över, vilka nu har fört vidare arvet, något som
ja, är jo. 343 Studios gör det nu. Och liksom när de tog över... stafettpinnan i och med Halo 4 så då var Halo-konceptet så pass satt i sten så då kunde man i princip bara följa det och
just det.
Klämma ut ett Halo och det blev ändå bra.
Det tyvärr, verkligen alltså, jag var ingen, på den tiden när Xbox kom så var det lite mer att man liksom antingen hade man Xbox eller in, alltså PlayStation 2 var det bara, så att alltså fick jag en känsla av eller ja, kanske bara var jag som var ung men så att jag liksom inte riktigt hoppade på Halo-tåget någonsin, men det är verkligen en spelserie som jag bara upplevt att hade man satt sig in i det så hade man antagligen gillat det. Rail även FPS, jag tänker att liksom alla hyllar det så mycket den serien, så jag tror verkligen att jag tycker verkligen att det är synd att jag inte har satt mig in i den.
Ja, du får köpa på dig Master Chief Collection och
just det.
Köra igenom det i år.
Och framförallt får jag väl köpa en, just det, för jag har inte en tillräckligt bra dator så jag måste då ha en, vad heter det, Xbox
Series X.
Exakt, Series X då. Men det kan ju vara värt om spelet är bra eller om det kommer andra bra exklusiva spel i framtiden. Vi får se.
Ja, visst. Då så. Då tackar jag dig så mycket för att du ville vara med och podda lite direkt från Japan.
Verkligen tack tillsammans. Det var så sjukt kul, verkligen. Stort tack och för att du frågade. Jag uppskattar det. Och jag tror jag sa till dig att jag vill bara sticka in här i slutet bara som en liten grej. Nu när vi ändå pratar lite Japan och sådär. Att jag frågade om jag fick bara rekommendera en annan podcast som inte alls är någon rival till den här, för att det har en helt annan, ska man säga, fokus, eller det handlar om spel, men det är två
personlig kör på bara.
Yes, vad schysst. Ja, det är för att det är, min arbetskollega har en podd som heter Minneskort som finns liksom, på Spotify och vanliga poddställen. Och de sitter och snackar väldigt så här, lugnt och avslappnat om retrospel framförallt och väldigt mycket japanskt och så. Så det är väldigt så här, nostalgiskt. Och ja, jag kan bara rekommendera den om ni som lyssnar här gillar japanska spel och gillade vårt snack om Dreamcast och så. Så ja, jag vill bara säga det. Så... Men,
nice.
Yes. Men stort tack för att man fick vara med.
Ja, podden finns på Instagram under tredje gången podd. Jag finns på Twitter på Victor_Jostrom. Finns du på internet?
Jag finns på internet, men jag är väldigt inaktiv. Men på både Twitter och på Instagram kan man söka på spelpoesi, alltså det svenska ordet. Så får man se om någonting dyker upp i framtiden, helt enkelt.
All right. Ja. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.